Vad härligt att se er och höra er. Ja, nej men så är det ju. Det är ju vissa predikningar är ju mer utmaning än andra. Jag vet inte vad det är med luften i Gnosjö, men den är alldeles för ren och fräsch för mig. Så jag klarar inte riktigt av den här luften här, mina luftrör. Förra veckan pratade jag om att jag älskar att läsa Kalanka. Det jag också älskar att läsa, det är såna här artiklar, reportage om människor som... Ja, men ni vet människor som har gjort så här stora livsförvandlingar. Man har gått ner 30, 40, 50 kilo, så är det ett reportage. Jag gick ner 40 kilo genom att äta choklad varje dag, 3 gånger om dagen. Eller jag gick ner 52 kilo genom att enbart äta McDonald's eller vad det är. Jag älskar att läsa sådana reportage. Och så ser man de här före- och efterbilderna som jag älskar. Jag har också en sån där före- och efterbild som jag tänkte visa för er. Du kan bläddra fram en bild. Den vänstra är då alltså innan jag fyllde 30, när livet var ganska på topp och man hade tid med både det ena och andra. Sen hände någonting bara över natten där. Kläderna krympte och... Ja, men det finns ett före och efter i alla våra liv. Mitt blev till det vackrare, tycker jag. Även i det kristna livet så finns det ett före och ett efter. Det finns liksom någonting dåtid och så finns det någonting efter. Många av de här kyrkliga begreppen som vi använder i våra kyrkor, de har kommit till under kyrkohistoriens gång, där vi försöker sätta ord på någonting. Treenighet till exempel är ett sånt begrepp som aldrig nämns i Bibeln, som har kommit till för att försöka förklara hur Gud kan vara både fader, son och ande till exempel. Men så finns det några begrepp som vi använder som faktiskt går tillbaks ända tillbaks till Jesus själv. Född på nytt är ju ett sånt begrepp som Jesus själv använder, som går tillbaks till honom. Ett begrepp som vi kanske inte använder så ofta längre, men som i allra högsta grad är någonting verkligt och rejält. Och någonting som har att göra med grunden i vårt kristna tro, som också har med grunden i vårt ärende att vara född på nytt, eller det nya livet som är rubriken. Han använde det begreppet i ett möte med en sökare som kom ut i honom mitt i natten för att fråga och funderingar. Och utifrån det sammanhanget som vi snart ska läsa så förstår vi också att det är ett nyckelbegrepp i den kristna tron. Det är ett begrepp som ger klarhet vad det innebär att vara människa, vad det innebär att när kristen tro möter människa. Jag läser Johannes 3:1 och du kan bläddra fram vidare där. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer ifrån Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Men Jesus svarade: jag säger dig sanningen, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån det kommer eller vart den är på väg. Så är det också med var och en som är född av anden. Jesus får besök på en obestämd plats i Jerusalem av en man som heter Nikodemus. Nikodemus var en högt uppsatt man som var medlem av det judiska rådet, en representant för den judiska fromheten, en representant för den judiska lärdomen. En man som hade nått ganska högt upp på den sociala statusen, en man som var man såg upp till, som var respekterad, som hade ett stort inflytande. Han kommer till Jesus förmodligen för att han själv har sett de tecken och under som Jesus gång på gång gör. Och ger Nikodemus en nyfiken. Han kommer på natten. Och det är ju intressant i sig själv att det är om natten Nikodemus besöker världens ljus. Men kanske också för att det var vid natten de här djupa samtalen skedde. Inte bara för att småbarnen hade gått och lagt sig och man kunde prata ostört, utan det var då allting låg nere och man kunde samtala om djupa saker. Kanske det också var av rädsla som Nikodemus sökte upp Jesus på natten. Det var nog inte helt ofarligt för en medlem av denna judiska rådet som Jesus ändå ganska gick hårt åt ibland för att möta upp Jesus och sitta och samtala med honom. Nikodemus börjar med en bekännelse. Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Det verkar som att han inte är ensam om sin tro, att han är ensam är som har sett att Jesus är mer än någon vanlig lärare. Han hänvisar till ett vi. Han vet att Gud är med honom, det har han sett, men han vill nu veta mer. Så hänvisar han till de tecken och under han har sett Jesus göra. Och så svarar Jesus lite udda. Nikodemus pratar om tecken och under som Jesus gjort. Och så börjar Jesus prata om att födas på nytt. Så menar då egentligen Jesus med detta att födas på nytt? Innebär det att vi ska ändra vår ideologiska uppfattning? Innebär det att vi ska ändra livsstil? Innebär det att vi ska upptäcka våra gåvor och våra talanger? Ja, men det finns ju både ett ja och nej på det där. Naturligtvis innebär att födas på nytt innebär en förändring av sin uppfattning på det ideologiska planet. Men det innebär någonting mycket djupare och någonting mycket mer radikalare. Det är klart att ens livsstil påverkas av att säga ja till Jesus. Men det handlar om någonting mycket mer än bara beteendefrågor, etik och moral. Det är klart att det är Guds vilja att de gåvor som han har lagt ner i oss, att de ska få blomma ut och få komma i funktion. Men att födas på nytt är någonting mycket mer och någonting mycket större än någon slags eget självförverkligande. Födelse, att födas på nytt, det handlar helt och hållet om från ett liv till ett annat. Kristendomen, det handlar om att få tag på ett nytt liv. Det finns ett före och det finns ett efter. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det finns ett före och det finns ett efter. Till det yttre kan den här födelsen gå till på så många olika sätt. Skulle jag be er berätta om er vandring när ni sa ja till Jesus, så skulle vi få så många olika berättelser. För en del är det liksom en radikal omvändelse från ett steg till ett annat, bara över natten eller bara över ett möte så händer någonting som gör liksom en usväng i livet. För någon annan är det mer att jag har växt in i det här. Jag är från första början så har jag trott att jag har gått med i kyrkan och jag har liksom växt in i det. Men för alla så har man någon gång ändå sagt sitt jag tror på det här och jag bejakar det. Ofta så sker det i dopet och genom dopet. Paulus skriver på ett annat ställe att genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Nyfödelsen, det handlar om att gå in i ett nytt stadium, att lämna ett stadium för att gå in i ett annat. Och det är det som händer i dopet. Man begraver sitt gamla liv för att stå upp till ett nytt liv. Det som händer i detta nya livet är att Gud bryter in i en människas liv. När vi föds så har vi någonting av våra föräldrars liv med oss. Nu är jag inte beredd på att min syster skulle vara med här, så jag har en bild på min mamma, så det kan ju hända att jag får ett arg samtal hemifrån i eftermiddag. Nu kan jag bläddra fram ett samtal eller en bild. Det där är alltså jag och min mamma. Jag är inte han med den rosa linnet där, utan den andra. Nej, men ni ser, vi är ju ganska lika. Samma frisyr, samma blick, samma... Ja, men det är samma. Så är det ju med alla människor. Vi har någonting av våra föräldrar med oss när vi föds. Du kan bläddra fram en bild som inte behöver ligga framme för länge. När vi föds på nytt så får vi också någonting av Gud med oss in i livet. Någonting som vi inte hade med oss innan. Eller kanske rättare sagt någonting som fanns inom oss men som genom på nyttfödelsen väcktes till. Som behövde återuppväckas. Vi blir mer lika Gud. Detta nya kan beskrivas på så många olika sätt. Jesus själv beskriver det som ett källflöde som finns inom oss. Ett källflöde som finns inom oss ur. Där han säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Eller han säger på ett annat ställe, det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Det är inte så att människan blir en gud. Det är inte så att människan blir ett helgon. Men i hennes inre så får hon någonting som påverkar hela hennes existentiella närvaro. Hon återkopplas till ett källflöde från evigheten. En förbindelse med grundvattenkällan som påverkar både mitt inre liv men också som en källa och ett flöde som ska flöda genom oss. Det handlar om är att människan får gå ur sin lilla värld för att återknytas med Guds stora värld. I berättelsen om den förlorade sonen i Lukas 15 så är inte poängen att sonen hittar en ny livsåskådning. Det är inte så att den förlorade sonen hittar ett nytt etiskt program som han följer. Det är inte heller så att han själv upptäcker att han är Gud som förändrar hela hans liv. Berättelsens poäng det är att den förlorade sonen inser vem han är och vem sin fader är. Poängen är att han inleder en jag och du relation med sin fader som har gått sönder, som har brutits tidigare. I den relationen så får han sin upprättelse. I den relationen så får han sin nya identitet. I den relationen får han sina förhoppningar. I den relationen så får han ett nytt liv. I yttre mening så är ju människan densamma. Jag ser likadan ut, jag liksom har alltid tillsammans. Men det händer någonting på insidan i den nya födelsen. Det är en sån radikal händelse så att Jesus beskriver det som att det är en ny födelse. Den nya födelsen berör också vår existentiella situation. Den berör vår livsmening. För frågan om Guds mening och vår mening, Guds existens och vår existens, det hör ju helt och hållet ihop. Om inte det finns en Gud så är denna tillvaro en slump. Och är denna tillvaro en slump så är mitt liv och ditt liv bara en slump. Det finns liksom ingen yttersta tanke, det finns ingen yttersta vilja. Även om vi kan hitta små tillfälliga meningar i livet så finns det liksom ingen större berättelse som vi kan gå in under som ger oss en mening och ett hopp. Men finns det en Gud så blir situationen någonting helt annat. Då har vi också alla anledningar att tro att det finns en djup och bärande mening med våra liv som bär oss genom allting. Det nya livet, det är inte bara att acceptera Gud som en filosofisk abstrakt idé någonstans långt borta. Utan det nya livet handlar om att säga ja till en djup och nära relation här och nu. Med en Gud som bara vill oss bäst. Det handlar om att helt enkelt gå tillbaka till att vara Guds medarbetare som vi var skapta till att vara. Att tillsammans med Gud och tillsammans med varandra förvalta skapelsen, det skapade, förvalta, ta hand om varandra. Det nya livet, det ger också en ny relation till evigheten. Gud är den eviga ande som ger oss eviga livet. Det som har gått sönder, det som har brutits, det får vi nu återigen ta del av och kopplas på. Den eviga källan som bär oss igenom livet och som bär oss igenom döden. Guds gåva, det är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre, skriver Paulus. Den ande som bryter fram och som vi får ta del av, som blir ett källflöde i och genom oss, det är ett förskott mot det som väntar på andra sidan. Det är en handpenning, det är en försmak. av det fantastiska eviga livet som väntar oss. I på nyttfödelsen så blev vi medborgare i två världar. Vi är svenska medborgare och vi nu är det. Men vi är framförallt medborgare i Guds rike. Och det är där vår längtan och det är där vårt hopp finns och det är där vi är på väg. Det eviga livet berör också frågan om hur livet ska levas. Den helige ande vill hjälpa oss att bli mer och mer lika Jesus på det sätt vi lever och den livsstil vi har. Kanske den mest kompletta beskrivningen av ett kristet liv, det hämtar vi från Galaterbrevet 5 om de andens frukter. Om några veckor kommer jag och Maria under några söndagar gå lite djupare i de där andens frukter för att se vad de beskriver. Men i det stora hela så är det en beskrivning av ett kristet liv som ska vara präglat av kärlek, glädje, fri, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Frukter som Jesus hade, som han var genomsyrat i hans liv och som ska vara genomsyrade i våra liv. Egentligen handlar det inte om en ny livsstil utan det handlar mer och mer om att bli mer och mer lik Jesus. Och genom att bli mer och mer lik Jesus så blir vi också mer och mer lika oss själva så som vi skapade att vara, så som det var tänkt att det skulle vara. Att vi skulle bli de som vi var tänkta att vara, den vi egentligen är. I Jesus hittar jag mig själv, i Jesus hittar jag den jag skapades för att bli. Den här avbilden, det är inte bara en bild om någonting från förfluten tid. Utan det är också en växtprincip, det är ett mål, det är någonting jag strävar in mot. Det är någonting som jag växer mot för att det ska bli starkare. Nikodemus frågar ju självklart Jesus, hur ska detta gå till att bli född på nytt? Så blir Jesus svar lika flummigt som han ofta blir. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med vara en som är född av anden. Ibland tänker man att Jesus kunde kunna vara lite mer konkret i sina svar. Men jag tänker att det Jesus svarar är att det finns det krafter utanför oss själva som detta handlar om. Vi kan inte påverka vinden, vi kan inte se den, vi kan ana den, vi kan liksom se dess konsekvenser. Men vi kan inte påverka dess verksamhet. Det är krafter som är större än våra egna, det är krafter som är utanför våra egna krafter. Det är någonting större och någonting som är bortanför oss själva. För den sökande Nikodemus var ju detta otroligt förbryllande. För hela livet hade han gått ut på att han skulle förstå, han skulle få lärdom, han skulle veta. Han skulle göra sitt bästa för att nå position och han hade lyckats. Han hade liksom nått högsta status i den position han hade. Och så kommer Jesus och säger någonting annat. Att det handlar inte om det du gör och det du är. Utan det är någonting utanför dig själv. Det är Guds handlande i ditt liv som kommer påverka och som kommer förvandla dig. Detta är ju den totala innebörden av tro. När Gud får full frihet att göra det han vill i och genom oss. Att låta Gud handla. För den förlorade sonen så handlade omvändelsen om att han insåg när han vaknade en morgon. Jag måste vända om hemåt. Men när han kom hem så var det fadern som klädde han i nya kläder. Det var fadern som gav han en ny livsinriktning. Det var fadern som gav honom allting det behövde. Omvändelsen, den kan vi påverka. Jag bestämmer mig eller jag inser att jag behöver vända om hemåt. Men på nyttfödelsen, det är krafter utanför oss själva som Gud låter göras i och genom oss. För detta var Jesus stora angelägenhet. Det var det han hade kommit för. Det var det han predikade om detta nya livet. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det var allt det hans underverk, alla hans tecken handlade om. Det var att människan behöver få tag på detta nya livet. Det var hans huvudärende. Detta nya livet får vi, människan, när vi släpper in Jesus. När vi säger vårt ja till honom. När vi låter honom få beröra oss och låta honom få göra det han vill i oss. Det Jesus gör i Nikodemus liv är att han erbjuder Nikodemus från att gå till en ganska ytlig tro som handlar om under och tecken. Så vill han föra Nikodemus till en djupare relation tillsammans med Jesus. Som inte är baserad enbart på under och tecken på det synliga. Utan om ett nytt liv som handlar om ett inre källflöde som är återkopplat till den stora livskällan. Som är något helt nytt som kommer påverka hans liv inifrån och ut. För många år sedan när det var väckelse i mellersta Sverige så har man liksom funderat och man har forskat på vad var det man predikade om, vad var det man sjöng om. Och man insåg ganska snabbt att det fanns en fråga som var mer angelägen än någon annan. Det var den man predikade om, det var den man sjöng om och det var frågan, lever du det nya livet? Och samma fråga är ju angelägen till oss, till dig och mig. Lever jag det nya livet? Har jag gett Jesus så mycket utrymme i mitt liv att han liksom som en vind får blåsa rent i mitt liv? Att han får göra det han vill i och genom mitt liv? Att jag får gå ur min lilla bubbla till att gå in i Guds stora? Men det handlar ju också om vårt ärende till Gnosjö och det samhälle vi lever i. Lever ni det nya livet? Som påverkar och som vill förvandla era liv. Vi ber tillsammans. Tack älskade Fader för att vi får samlas här tillsammans med dig, tillsammans som ditt folk, Herre. Vi tackar dig för att du är en god Gud. Vi tackar dig för att du är en Gud som kom med liv och liv i överflöd, Herre. Vi tackar dig för att du är en Gud som vill föra oss från mörker till ljus. Jag tackar dig för att du är en Gud som vill föra oss från hopplöshet till hopp. Från meningslöshet till meningsfullhet. Från sorg till glädje. Från ofrid till frid, Herre. Herre, hjälp oss var och en att komma närmare dig. Hjälp oss var och en att släppa kontrollen över våra liv. Och ge dig nycklarna och ge dig kontrollen över våra liv, Herre. Herre, vi ber att din andens vind ska få blåsa i och genom våra liv. Herre, hjälp oss att leva det nya livet. Hjälp oss att predika det nya livet. Hjälp oss att föra det nya livet vidare till människor som längtar efter något nytt.